Du lyssnar på Bli säker-podden som den här veckan frågar sig: vem kan hacka en iPhone?
Är det du, Karl-Emil Nicka?
Jag kan inte hacka en iPhone. Kan du, Peter?
Ja, beror på lite vad vi menar. Om vi kollar på baksidan på min telefon, i alla fall ni som följer på YouTube, så ser det rätt sönderhackad ut faktiskt.
Har du tappat din telefon?
Har hänt några gånger, ja.
Okej, jag visste inte att du gick runt med en trasig baksida. Det får en helt annan bild av dig, Peter, här än vad jag hade tidigare.
Jag fick välja mellan att sätta på ett fodral eller betala 4 000 kronor för en ny baksida.
Kostar det 4 000 spänn?
Absolut, på iPhone 14 Max.
Det är ju helt vansinnigt.
Det är det.
Ja. Men det är inte fysiska telefoner vi ska prata om huruvida går att ta sönder. Eller, ja, det är fysiska telefoner, men vi ska prata om huruvida företag kan ta sig in i fysiska telefoner och hämta ut någonting som borde hemlighållas av telefonen. Det är veckans huvudämne av Bli säker-podden, som precis som vanligt produceras av Nikka Systems och SSF Stöldskyddsföreningen med säkerhet.
Inspelad den 14 november, släpps den 15 november. Innan vi pratar om veckans huvudämne ska vi prata om just pengar.
Ja, pengar. Det som styr hela världen. Vi ska nämligen göra en snabb uppföljning på det som vi pratade om förra veckan. Då pratade vi om såna här ohälsosamt, osäkra träningsappar. Och samma dag som vi släppte det avsnittet släppte SVT också en nyhet med rubriken "Parets cyklar värda 400 000 stals. Tjuvar kan ha spårat via träningsapp." Slutcitat. Och i den här nyheten så står det att cyklisterna har fått sina mountainbikes stulna, och att Täbys kommunpolis Jonas Nilsson säger att de känner till uppemot 20 stycken exklusiva mountainbikes som stulits i närområdet. Och så står det så här, citat: "Ett spår polisen nu tittar på är om tjuvar utnyttjar digitala spår från cyklister i till exempel träningsappar på cykeltävlingar eller information som delas på cykelklubbars digitala konton." Slutcitat. Alltså att angripare drar nytta av de här digitala apparna för att få reda på vem som har dyra cyklar och var de cyklarna kan tänkas befinna sig. Så att man kan kanske åka dit med en vit skåpbil och plocka upp dem.
Det är alltid de vita skåpbilarna. Snacka om för övrigt att gå över den digitala ån för det digitala vattnet. Jag tror att det här är mycket, mycket enklare faktiskt.
Okej. Okay.
Det är ju ganska klassiskt, det är inte bara inom den här världen utan även exempelvis fågelskådare som blir av med sin kamerautrustning antingen i bilen eller hemma efteråt. Du kör ju där med din fina bil och dina fina cyklar till tävlingarna och till träningar och så vidare. Ja. Och tar du då registreringsnumret så vet du precis var de här cyklarna bor. Så oftast så försöker vi komplicera saker ibland lite för mycket. Det är ungefär som de här varningarna att inte säga att man är på semester på Facebook. Mm. När det är mycket, är du en liten tjuv i en vit skåpbil? Är det ofta Vito eller är det billigare då?
Nej, det är Mercedes Vito.
Mercedes Vito.
Vit Mercedes Vito. Ja. Det ser ni en sån någonstans. Alltså, det är jättefarligt framförallt för barn att gå nära vita Mercedes Vito.
Ja. Ja. Nej, men oftast så är det ju lättare att se om någon inte är hemma ett tag på andra sätt än att hitta dem på Facebook. Sådär. Så att,
ja. Men vi lyfter det ändå här eftersom att polisen säger att det är just ett spår som de går på. Ett spår som de undersöker ifall det är träningsapp som angriparna drar nytta av för att hitta de här dyra cyklarna. Men vi har ett till exempel som jag tänkte att vi skulle tagit upp det förra veckan, men vi hoppade över det. Så vi kan lyfta det här nu då, nämligen skälet till varför angriparna kapade Fitbit-kontorna som vi pratade om förra veckan. För då nämnde vi att det var för snart 10 år sedan som många Fitbit-användare fick sina konton kapade, men vi nämnde inte skälet, även om Fitbit faktiskt gick ut med det. Och de skrev så här i en bloggartikel då, fritt översatt från engelska till svenska. Citat: Kontokapning är ett fenomen som påverkar många populära webbtjänster, särskilt om angripare kan hitta ett sätt att tjäna pengar. Även om det inte är möjligt för någon att komma åt din kreditkortsinformation via ditt Fitbit-konto, såg vi ett ökat intresse för Fitbit när angriparna kom på att det ibland var möjligt att få en ersättningsenhet enligt vår garanti och sen sälja den, slutcitat. Så angriparna påstod att min Fitbiten heter trasig, kan jag få en ny, och sen så krängde de ersättningsenheten på andrahandsmarknaden. Återigen, cash rules everything around me. Okej, vi går vidare till Tibber.
Tibber, ja. Detta ganska så namnkunniga elhandelsbolag. Det vill de inte att man definierar dem som, de är coolare än så. Men det är ett elhandelsbolag som finns i Norge, Sverige, Nederländerna och Tyskland bland annat. De har under november drabbats av en dataläcka. Det handlar om runt 243 000 rader som har kommit i orätta händer. Information som ska inkludera namn, användarnamn, e-post, köphistorik och geografisk data. Enligt Tibber själva, som var ganska snabba med att svara på frågor runt detta, så handlade läckan om den tyska e-handelsbutiken. Tibber är förutom att sälja el också säljer massa smarta prylar och annat roligt i sin shop. Men de säger också att de jobbar med att säkerställa så att inga andra marknader har påverkats. Citat. Idag, den 12 november, upptäckte Tibber ett misstänkt dataintrång. Vi har nu bekräftat att all data som rör tyska kunder som har köpt smarta produkter i den tyska Tibber-butiken har stulits. Detta brott kommer omedelbart att anmälas till polisen i Tyskland. Det är viktigt att poängtera att ingen kreditkortsinformation eller personnummer har läckt. Tibber fortsätter att undersöka ärendet för att säkerställa att inga kunder på andra marknader har påverkats. Att skydda våra kunders integritet och säkerhet är och förblir vår högsta prioritet. Slutcitat. Däremot så återkommer Tibbers pressrepresentant och säger att det rör sig om 50 003 kunder som är drabbade.
Väldigt exakt siffra, men det är bra. Då har de koll på hur många där. Det är så 50 000 tyska kunder är det som har drabbats. Min polare hade ingen aning. Han snackade om 100 000. Det är 50 000 tyska kunder.
Det uppenbarligen finns det inga ämnen som är för seriösa för att Karin Milika ska ha ett Hassan-citat.
Förlåt.
I bakfickan.
Sorry.
Ja. Någonstans här vill jag ändå ge en eloge till Tibber för att de svarade ganska så snabbt på mina och framförallt norska kollegers, journalistkollegers frågor, och vi kunde förklara vad som hade hänt. För det började bli en liten snöbollseffekt på Facebook, dels i säkerhetsbubblan som var en ganska bra dialog där. Det var där det postades först med källa för detta Twitter X, där det fanns information om det hela, men också i Tibbers mindre officiella, visserligen, användargrupper på Facebook, där det började pratas om rörelsen till bilar har läckt API-kopplingar och så vidare. Men då kunde vi gå in ganska snabbt och konstatera att så inte var fallet, utan det rörde sig om den tyska webbshoppen.
Ja, och det var alltså inga lösenord som hade läckt den här gången heller. Så det behövs inte bytas lösenord någonstans. Däremot så ska självfallet alla som är med i den här läckan, tyska kunder, vara extra uppmärksamma på nätfiskeattacker som kan komma under de kommande veckorna. Och vi i Sverige bör också vara lite extra observanta om vi är Tibber-kunder, just eftersom att nu har angriparna en bra nyhet att referera till om de vill försöka nätfiskeattackera oss.
Och på den anledningen så ska vi också konstatera att Tibber vare sig stödjer tvåstegsverifiering eller passkeys eller lösenycklar.
Gör de inte?
Nej, det gör de inte. Och det börjar kännas lite gammalt för ett bolag som säger att integritet och säkerhet är och förblir deras högsta prioritet.
Ja, Det är mycket underligt, mycket underligt. Men det finns fler bolag som verkar slarva på den fronten, och då kommer vi över till nästa nyhet, nämligen att det är dags att blockera internetåtkomsten till gamla D-Link NAS-modeller. Det här har vi för sig nämnt flera gånger tidigare med just de här D-Link NAS-modellerna också, men nu är det extra viktigt att göra det. För D-Link, de sålde under många år väldigt lågt prissatta NAS-modeller, alltså nätverkslagringsenheter, som väldigt många köpte eftersom just NASen var årets julklapp under så många år. Alltså, många som inte vet det, men alltså, från 2005 till 2015 så var NASen årets julklapp varje år.
Då ska vi säga, då har vi tre som kan utnämna detta. Vi har ju Handels utredningsinstitut, var det dem?
Mm.
Var det de som utnämnde det?
Det var inte de, nej.
Elektronikbranschen har ju utsett årets teknikjulklapp länge. Var det de?
De nominerade den ett år.
De nominerade ett år. Sen har vi Karl-Emil Nicka, den auktoritet.
Ja.
Var det den organisationen?
Det var den organisationen.
Ah, okay.
Som, den blev aldrig det på riktigt. Men det var väldigt många som behövde NAS på den tiden. För att det var innan vi fick bra molntjänster som stödde totalstreckskryptering. Men oavsett vad, det här var NAS-modeller som flög av hyllan. Det är DNS 320 till exempel. Superklassiker i NAS-sammanhang.
DNS 320, den här klassiker. Nej, men alltså, den och Harley Davidson. Alltså, jag älskar verkligen den här känslan för...
DNS 320 var en lika legendarisk NAS-modell som WRT54GL var en legendarisk router.
Okay. Ja, absolut.
Men... båda de här prylarna får inte användas överhuvudtaget längre. DNS 320, den slutade underhållas 2015, eller förlåt, den började fasas ut 2015 och den slutade underhållas 2017. Den är nu en av flera NAS-modeller som det har upptäckts en väldigt allvarlig sårbarhet i, 9,2 på den 10-gradiga skalan. Som gör att angripare egentligen kan kapa den, och de kan kapa den på distans ifall den är exponerad mot internet. Bleeping Computer meddelar att det faktiskt nu finns 41 000 sådana här internetexponerade sårbara NAS-modeller. Inte då bara DNS 320, men andra NAS-modeller som är från samma generation av D-Link NAS-modeller. Också. Och alla de här, alltså, har du en D-Link NAS hemma, du måste se till att den inte är åtkomlig över internet. Om du har öppnat portar till den, blockera portarna. Se till att den inte kan ansluta ut på internet. Eller pensionera den helt och hållet, vilket är D-Links rekommendation. För D-Link har faktiskt gått ut och kommenterat just den här sårbarheten och sagt, vi kommer inte att åtgärda den. Det kommer inte komma någon uppdatering. Och det är inte så konstigt, för D-Link tillverkar inte NAS-modeller längre. De har lagt ner hela NAS-verksamheten. Så... om du har en gammal D-Link NAS, blockera definitivt internetåtkomsten och ännu hellre byt ut den mot en bättre NAS-modell. En NAS som faktiskt underhålls av sin tillverkare. Du kan inte byta ut den mot någon ny D-Link NAS eftersom de bevisligen inte tillverkar NASar längre.
NASar är en för komplicerad produkt för att sätta i den vanliga användarens händer.
Det kan faktiskt mycket väl vara så att de är fortfarande för komplicerade för att vanliga användare ska kunna förväntas att hålla dem säkra. För att vi ska ha säkra NASar så krävs det automatisk uppdatering, och det krävs framförallt att NAS-tillverkarna tar sitt ansvar och ser till att släppa säkerhetsuppdateringar till NAS-modellerna.
Dessutom så tycker jag, om jag får ge ett litet tips till mina kära vänner i EU-parlamentet och ministerråd och allt vad det är, att vi skulle ha tydlig märkning på hur länge tillverkarna tänker hålla sådana här saker uppdaterade. Jag vill kunna välja en billig NAS, eller vad det nu kan vara, Apple Watch, om vi får beröra det ämnet, Karl-Emilka. Den här kommer ha säkerhetsuppdateringar till ett visst år, garanterat. Och då vet jag det. Men den som kanske kostar 10 000 istället för 3 000, den kanske har säkerhetsuppdateringar garanterat i 10 år istället för 3. Och då väljer jag den istället. Tydlig märkning är A och O för att göra ett bra konsumentval.
Ja, och vi har pratat om det här i ett ganska nyligen släppt avsnitt som jag lägger en länk till också i veckans show notes. Och så tar vi och går vidare till att prata om någonting vi har berört i många tidigare avsnitt, nämligen Signal. Men Signal som nu faktiskt får ett nytt användningsområde också. För Signal har släppt en ganska stor uppdatering som gör att jag tror att till exempel Zoom, den här mötestjänsten som blev så populär under pandemin, måste börja se upp lite, för att nu kommer Signal och utmanar dem. Signal släppte ett blogginlägg på Singles Day i november där de skrev så här, fritt översatt från engelska till svenska. För att starta ett gruppsamtal i Signal behövde du tidigare först skapa en Signal-gruppchatt, sedan lägga till personer och först därefter kunde du starta ett gruppsamtal. Så är det inte längre. Nu kan du snabbt och lätt skapa en länk som alla på Signal kan använda för att gå med i ett samtal utan att först behöva gå med i en Signal-gruppchatt. Slut citat. Och det här är ju jättepraktiskt, för att det gör att då kan du plötsligt börja använda Signal som ett alternativ till Zoom. Du kan skapa en sån här gruppchatsinbjudan, sätta ett namn på den. Du kan återanvända den flera gånger, så om du har ett möte som är på veckobasis så kan du dela det med alla användare som ska ansluta på veckobasis. Du kan välja om någon som ansluter till mötet faktiskt ska få komma med i mötet eller inte. Och det här stödjer upp till 50 personer redan. De har dessutom lagt till lite sådana här snygga mötesaker, som att du kan räcka upp handen och att du kan ge hjärtan och sånt, för att men du vet, sånt är populärt. Så här måste verkligen Signal, Zoom akta sig, för att här kommer Signal och erbjuder detta gratis, vilket jag i och för sig ifrågasätter. Signal behöver ju hitta bättre affärsmodeller än bara förlita sig på donationer. Och att de inte släpper det här som en liksom Signal Enterprise-grej, det är mig en gåta. Varför ger de bort det här gratis? Det här är ju ett typexempel på något de skulle kunna ta betalt för. Eller bara göra så att enbart vi som donerar en slant varje månad har funktionen att skapa de här länkarna.
Tänk dig att det hade räckt med $1 för att få det. Men ändå att du gör någonting aktivt. Det hade varit fint. Mm. Det hade varit väldigt fint. Ja.
Och det hade gett en liten slant in i Signals kassa som de behöver om de ska kunna överleva långsiktigt. Men oavsett vad, jättekul att se att Signal har fått ett till användningsområde.
Kolla med Nicka. Ja. Vem kan hacka en iPhone?
Cellebrite kan
Cellebrite.
Göra det. Ja. Och det finns fler som kan göra det också. Men vi ska prata om Cellebrite specifikt. Och det ska vi göra med anledningar av lite rubriker som vi har sett i veckan. Till exempel rubriken "Ny iPhone-funktion försvårar för polisen". Eller "Ny säkerhetsfunktion i iPhone jäckar polisen". Eller "Ny funktion i iOS 18.1 gör det svårare för polisen att låsa upp en iPhone". Och de där rubrikerna stör mig. För att alla de har helt fel fokus. Och varför de har helt fel fokus kommer ni förstå om 10 minuter. Men vi måste börja med att backa tillbaka till i somras när det var en skytt som försökte skjuta ihjäl Donald Trump. Då fick FBI tillgång till skyttens mobiltelefon. Och Washington Post rapporterade att, citat fritt översatt från engelska till svenska, "I måndags meddelade tjänstemän att de kunde komma in i en mobiltelefon som tillhörde Thomas Matthew Crooks från Bethel Park, Pennsylvania. Men de meddelade inte hur de gjorde det." Slut på fritt översatt citat. Men sen så fick de tag i källor som rapporterade att det var just med hjälp av verktyg från Cellebrite. Och igen, fritt översatt från engelska till svenska, så står det att i Quantico använde FBI-agenter teknik från Cellebrite, ett välkänt företag bland brottsbekämpande myndigheter, för att hjälpa dem komma åt data på mobiler som beslagtagits eller samlats in i brottsutredningar för att snabbt komma in i telefonen. Telefonen var en relativt ny modell, vilket enligt teknikexperter gör det svårare för brottsbekämpande myndigheter att komma in i än gamla mobiler på grund av nyare mjukvara. I många federala utredningar kan det ta timmar, veckor eller månader att öppna en misstänks mobil. I fallet Crooks, som var ett brådskande ärende för både FBI och Cellebrite, kunde Cellebrites teknik komma in i mobilen på mindre än 40 minuter. Slut på fritt översatt citat. Och vill ni läsa dem på engelska så finns det länkar i våra show notes. Så här kunde alltså då Cellebrite på något sätt ta sig in i mobilen. Vi vet fortfarande inte vilken mobil det var, men vi vet att deras teknik gjorde att FBI kunde komma in. Och sen vet vi, tack vare en annan läcka, vilka mobiler som Cellebrite faktiskt kunde komma in i april 2024. För 404 Media har läckt dokument daterade till april 2024 med översikter, med liksom matriser över vilka mobiler som Cellebrite kan komma in i under vilka förutsättningar och med vilket resultat. Alltså vilken mobilmodell med vilken mjukvara kan Cellebrite göra vad med. Och det här är dokument som Cellebrite har bekräftat att är äkta. Det är ingen del av deras publika marknadsföringsmaterial. Det här är inte information som de har på sin webbplats. Men de har bekräftat att det här är matriser som de använder för att marknadsföra sina verktyg till exempel brottsbekämpande myndigheter som behöver de här verktygen för att komma in i kriminellas mobiltelefoner.
Förhoppningsvis bara ja, de kunderna.
Ja, men håll kvar den tanken i huvudet.
Absolut.
Håll kvar den tanken i huvudet. När vi kollar i de här matriserna så måste vi känna till två förkortningar. Den ena är AFU och den andra är BFU. AFU står för After First Unlock. BFU står för Before First Unlock. Alltså efter första upplossningen och före första upplossningen. För sättet som både informationen på din mobil skyddas och telefonen eller mobilen i sig skyddas skiljer sig beroende på om du har låst upp mobilen en första gång eller inte.
Efter vi har startat om den då är ju viktigt. För det är ju inte så att du har låst upp den första gången av liksom ja, ägandet. Så.
Ja, nej, precis. Efter omstart, helt rätt. Och innan du har låst upp den första gången efter en omstart så är alla filer krypterade. Och dessutom så är attackytan som ett verktyg likt Cellebrite skulle kunna utnyttja mindre. För du kan till exempel inte få notiser innan du har låst upp den första gången. Och vi har ju sett hur bara genom att lägga konstiga tecken i vissa meddelanden så har notiser kunnat få en iPhone att krascha. Och den kopplar inte heller upp sig mot wifi. Och det gör att om det skulle finnas en sårbarhet i själva wifi-implementationen i mobilen så kan inte det heller utnyttjas för att attackera mobilen.
Face ID funkar inte heller ju.
Precis. Det biometriska upplåsningslösningar, de funkar inte innan du har skrivit in ditt lösenord till mobiltelefonen första gången. Och kollar vi i den här matrisen, då ser vi hur Cellebrites verktyg kan användas eller kunde användas i april 2024 för olika mobilmodeller med olika operativsystem. I april säger Cellebrite att deras verktyg kunde komma in i en iPhone 12, iPhone 13 eller iPhone 14 som körde iOS 17.0 efter första upplåsningen. Om telefonen däremot var uppdaterad till 17.1 till 17.3 så kunde de inte för närvarande komma in i telefonen, men det stod coming soon, så de hade troligtvis upptäckt någonting. Och sen för 17.4 så var det fortfarande in research. 17.5 hade inte släppts vid tillfället. Och det här visar ju vikten av att installera säkerhetsuppdateringar. För när vi får säkerhetsuppdateringar från Apple, då täpper de till säkerhetsbrister som annars företag som Cellebrite skulle kunna utnyttja för att komma in i mobilen. Och med iPhone 15 som var den absolut senaste mobilen vid läcktillfället, då stod det in research på alla versioner av iOS och de kunde inte komma in i den. Det var bara in research på alla versioner av iOS på iPhone 15. Så Apple gör bevisligen någonting också hårdvarumässigt för att stärka säkerheten på sina mobilmodeller. Och det är någonting som Android-mobiltillverkarna verkligen skulle behöva ta tag i nu. För när vi kollar på motsvarande matris för Android så kan vi konstatera att Cellebrite kan i princip komma in i allt. Det är även pixelmobiler, till och med Pixel 8 som var den senaste pixelmobilen vid läcktillfället, kunde de komma in i enligt deras marknadsföring. Men det fanns ett undantag. Och det var Android-mobiler som körde Graphene OS. Alltså inte liksom Samsungs Android-version eller Googles Android-version, utan Graphene OS, som är en sån här tredjeparts-ROM som är väldigt populär just för att den härdar Android. Den gör Android säkrare. En egentligen fantastisk tredjeparts-ROM som jag gärna hade kört på min Pixel-mobil om det inte vore så att utvecklarna av Graphene OS hatar mig.
Nu kommer det här att handla om Colin Milnikas.
Ja, men vad ska jag göra? De har blockat mig överallt. De har blockat mig på Twitter, de har blockat mig på Mastodon, de har blockat mig på Discord, de har blockat mig på Matrix. Jag kan ju inte se vad som händer. Eller det kan jag i och för sig göra på Twitter nu. Men annars så kan jag inte se. Och det var bara för att...
det är så säkert så att inte ens Colin Milnika kan se deras Twitterkonto.
Och det var bara för att jag... retweetade en tweet om att de hade förlorat en av sina största förespråkare.
Så, Rossman.
Ja, det var Louis Rossmans tweet som jag retweetade, som jag blev blockerad överallt på grund av. Tråkigt att se, men även om de inte tycker om mig så tycker jag om deras mjukvara, och de har gjort någonting som är extra bra, och det ser vi ju i den här matrisen. För även om det självfallet är så att det kanske är mindre intresse för Cellebrite att lägga fokus på att ta sig in i Graphene OS Android-mobiler, eftersom det är färre som använder Graphene OS än vanliga Android-distributioner, så har Graphene OS lyckats låsa ner telefonerna. För samma telefoner med Graphene OS kunde Cellebrite inte komma in i om de körde en säkerhetsuppdatering som släpptes 2022 eller senare. Vilket är ju alltså över ett år efter att den här läckan av marknadsföringsmaterialet skedde. Så här har Graphene OS lyckats väldigt bra. Dessutom har de lagt till en funktion i Android som är väldigt smart. Nämligen... om mobilen inte används under 18 timmar går den tillbaka till BFU-läget, alltså before unlock-läget. Vilket gör att om någon skulle stjäla mobilen och sen försöka vänta på att någon upptäcker en sårbarhet som kan utnyttjas, så har de bara 18 timmar på sig att upptäcka en sån sårbarhet. För därefter går den över till BFU-läget, before unlock-läget. Vilket gör det mycket mindre sannolikt att det upptäcks en sårbarhet som kan användas för att komma in i mobilen. Och nu återvänder vi tillbaka till Apples värld. För det är precis samma sak som Apple har gjort. Du vet de här rubrikerna som jag nämnde inledningsvis om att nu blir det svårare för polisen att komma in i mobiltelefoner. Ja... 404 Media rapporterade om just den upptäckten, för de hade lagt märke till och fått reda på från brottsbekämpande myndigheter att mobiltelefoner som körde iOS 18.1, den senaste versionen av iOS, hade börjat starta om sig själva. Och varför gjorde de det? Jo, för att om mobiltelefonerna plötsligt börjar starta om sig själva efter viss inaktivitet, då låser de sig så att informationen på dem skyddas bättre. Vilket innebär att polisen får svårare att komma in i mobilerna. Men det är inte det som Apple har tänkt. Apples ingenjörer satt inte och tänkte nu ska vi göra det svårare för FBI att komma in här. Utan de hade ju fokus på det som de ska göra. Skydda vår data. Och jag är så glad att 404 Media som rapporterade om det här, eller var först med att rapportera om det vad jag kunde se, de kontaktade också Matthew Green som kom in med sin vanligt väldigt nyktra syn på det hela. Och Matthew Green sa, fritt översatt från engelska till svenska, att citat: kom ihåg att det verkliga hotet här inte är polisen. Det verkliga hotet är människorna som kommer att stjäla din iPhone i ondskefulla syften. Den här funktionen innebär att om din telefon blir stulen kan tjuvarna inte vänta i flera månader tills de har utvecklat tekniken för att knäcka den. Slutcitat. Så det är ju därför Apple gör det här. Och du var tidigare inne på det här att Cellebrite, ja, kan de sälja den här tjänsten någon merstans än bara till brottsbekämpande myndigheter? Ja, först och främst, vilka brottsbekämpande myndigheter vill vi att ska ha den? Och sen, vi har ju sett att NSO Group som utvecklade den avskyvärda Pegasus-trojanen, de sa ju också att nej, men det här ska ju bara användas för brottsbekämpning. Jo tack, precis. Det var inte det som hände. Jag säger absolut inte att Cellebrite missköter sig. Jag säger bara att om tekniken finns så kan den missbrukas. Och dessutom, Cellebrite är ju inte ensam om det här. De har dels konkurrenter, och sen så vore det väldigt naivt av oss att tro att det inte finns också andra statsunderstödda aktörer som själva har utvecklat och utvecklar motsvarande funktionalitet. Så när Apple införde den här saken, den här automatiska omstarten, då höjde de säkerheten för oss alla. Och det är fokus att liksom, Apple ser, okej, Graphene OS, de har gjort någonting smart, vi kopierar den idén, för då blir alla lite säkrare. Och ja, det innebär då också att i det här fallet så får polisen svårare att komma åt informationen, men det var ju inte det som var målsättningen. Ska vi ge tre avslutande rekommendationer som vanligt också?
Ja!
Ja. Först och främst, med anledning av det här, kom ihåg, om du har en situation framför dig där du sannolikt måste lämna ifrån dig din mobil, starta om den. För ta till exempel när du åkte till Kina nu senast, Peter.
Ja.
Då var du tvungen att lämna ifrån dig din telefon en kort stund, i alla fall när du skulle gå igenom x-ray-maskinen, röntgenmaskinen, och du skulle få dina väskor skannade och sånt.
Mm, nej.
Du var inte tvungen att lämna ifrån dig din mobil när du skulle gå igenom röntgenmaskinen.
Nej, du går inte igenom den när du kom in i Kina.
Okej, men när du skulle lämna Kina, då var du tvungen att göra det.
Ja, det fick jag. Ja.
Då fick du göra det. Så då var du också tvungen att lämna ifrån dig din mobil.
Och ja.
När du gör en sån sak, när du lämnar ifrån dig mobilen i ett land som du inte nödvändigtvis litar på alla i, så är det väldigt klokt att starta om mobilen, för då är informationen bättre skyddad. Och sen, kom ihåg, välj en lång lösenkod istället för en PIN-kod. Om du fortfarande har en sexsiffrig PIN-kod på din mobil, byt det till ett långt lösenord istället. För att annars så kan någon komma in i din mobiltelefon bara genom att titta över axeln eller genom ibland så kallad brute force, att testa sig fram till vilken den rätta koden är. Och sen, använd biometrisk upplåsning för din mobil, för att du kommer inte vilja knappa in hela det där långa lösenordet varenda gång du ska in i mobilen. Så välj ett långt lösenord för ditt skärmlås och komplettera det med biometrisk upplåsning på en mobiltelefon med bra biometrifunktioner. Vi pratar iPhone, vi pratar Pixel, för att låsa upp din mobil. Så håller du mobilen säker. Och vill du sen krydda med den där lilla extra kryddan för att verkligen få mobilen så säker som möjligt, då bör du också gå in i poddspelaren på mobilen och där lägga till Bli säker-podden. För då får du nämligen automatiskt varje vecka ett nytt avsnitt av Bli säker-podden som gör dig lite säkrare för varje vecka som går. Tack så mycket för att du har lyssnat.